Hej Sven.
Hej Pernilla.
Om du ska tänka tillbaka på din karriär, liksom, hur många gröna gummor har du mött som gått under radarn?
Säkert väldigt många. Även om vi har sett kvinnorna så har de oftast blivit bortrationaliserade i ärendena av olika orsaker. Rätt eller fel. Det är säkert fel i många avseenden. Mm.
Jag är väl hjärnan under en period.
Katrin sitter bakom ratten i en skottsäker väst när hon ser polisens blåljus i backspegeln. Hon kör in mot vägkanten och stannar. Alla i bilen vet att polisen inte kommer hitta något, för vapenaffären de tänkt genomföra blev avblåst.
Finns inga vapen, finns ingen knark. Låt oss vara.
En kvinnlig polis undrar varför Katrin hänger med killar från det beryktade kriminella gänget Outlaws. Men Katrin är inte orolig. Hon pluggar, har körkort och är ostraffad.
Utåt sett så var det väldigt uppstyrt och bra och fint. Men bakom den där ridån så fanns det ju ett väldigt destruktivt liv.
Hon är en så kallad grön gumma.
Hon hörde inte hemma i den miljön riktigt där hon verkade och därför så lät man henne vara.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och före detta kriminalkommissarien Sven Albin. Högst upp i ett hyreshus i Linköping bor 38-åriga Katrin Gardell. Hon är ensamstående med en son som bor hos henne varannan vecka.
Hej.
Hej, välkommen.
Hej.
Har
det
gått bra?
Ja.
Katrin är liten och späd med långt mörkt hår. Hon har mjukiskläder på sig och kryper upp i en stor blå sammetssoffa i vardagsrummet. För 20 år sedan var hon en ung tjej i en grovt kriminell gängmiljö. Men då, i början på 2000-talet, så fanns inte begreppet gröna gummor.
Vad får du för associationer när du hör så här, gröna gummor?
För det första tycker jag att det är löjligt namn. Men då tänker jag mer att det är, du vet, så här fältsekreterare som går runt i gröna jackor. Det står fältare på ryggen. Nej, alltså så.
Men det handlar varken om fältare eller gamla gummor. En grön gumma, det är en kvinna, ofta ostraffad och utan kända gängkopplingar, som utnyttjas av kriminella nätverk. Man är grön helt enkelt och går under radarn. För Katrin Gardell börjar allt under gymnasietiden när hon är 16. En vanlig tonårstjej som spelar fotboll och innebandy. Då tar hon första steget in i den undervärlden. Och det sker på ett ganska oväntat sätt.
Så blev jag vittne till ett rån på stan. Där det kommer två stycken på en vespa. Krossar en monter. Och öser ner allting som är i den montern i en påse. Och så kör de.
Bytet som rånarna får med sig är klockor till ett värde av 500 000 kronor. När polis kommer till platsen så är Katrin en av dem som kan lämna information. Hon känner igen den silverfärgade vespan med pastellfärger på sidan.
Men jag blev aldrig sen kallad till någon förhör eller någonting, så jag har ju inte varit delaktig att sätta dit någon för det här eller golat ner någon. Några veckor senare så ska jag gå till en ungdomsgård och då blir jag hotad.
Ett lokalt kriminellt gäng misstänks ligga bakom rånet. Katrin känner sig utsatt.
Så dels så började ju jag dra mig till personer som inte höll sig på rätt sida av lagen. För att skapa en falsk trygghet eller en trygghet i att de skulle inte backa om det liksom, om jag hamnade i en situation där våld krävdes eller någonting så. Med det umgänget kom ju liksom även lite så här droger och festande med i bilden. Men jag begår inga brottsliga handlingar eller blir kriminell där så.
Men hon har tagit första steget in i gängmiljön. Och några år senare börjar hon hänga med högt uppsatta personer i kriminella nätverk.
ett sökande efter spänning, kickar på sätt och vis. Och också kanske just den här längtan efter tillhörighet, eller att det här med att passa in, den här identitetssplittringen jag har inom mig och alltid kommer att ha.
Katrin är uppvuxen i ett välbärgat område i Linköping. Hon är adopterad från Indien och under högstadiet blir hon mobbad. På hennes skåp i skolan klottras det hora och andra nedsättande ord.
Det var mycket anspelningar på min hudfärg just. Att vem har skitit på dig och hit och dit. Och till slut blev det ganska grovt.
Hon blir även utsatt för ett sexuellt övergrepp och börjar självskada sig. Men kämpar sig igenom gymnasiet. Först 2 år på teknisk linje och sen byter hon och börjar om på barn och fritid. Och hon kämpar också med en då outredd ADHD.
Det är fullskaligt tivoli i ens hjärna liksom.
Men i den kriminella miljön möts hon av respekt, trots att hon är tjej. Hon blir vän med en etablerad medlem i ett MC-gäng och blir medbjuden på fester till olika städer där organisationen har sina avdelningar, eller chapters som det kallas.
Är jag med en kille så får jag ungefär samma status som den killen har i gänget. Jag har aldrig blivit utnyttjad av någon. Just att jag inte har varit någons gängora.
Gänghora, eller gängluder, det är så de kallas, säger Katrin. Tjejerna som dyker upp på festerna och som utnyttjas, både sexuellt och kriminellt.
Och kommer då till de här klubblokalerna om det är någon stor fest, trånar efter att bli sedd, att få vara en del av allt det här. Du betyder ingenting, du är madrass för en kväll. Nu låter jag ju väldigt krass, men många av de här personerna kommer ju utnyttja sina kvinnor på ett eller annat sätt.
Själv ska Katrin snart komma och dras in i en livsfarlig konflikt i det dåvarande gängkriget i Östergötland. Och hon blir hjärnan i gänget.
Det uttrycket gröna gummor då som myntades, det är kvinnor som helt glider under radarn så att säga. Och är nyttiga då på grund av att de har olika möjligheter att hjälpa till vid olika typer av grov kriminalitet.
Hej och välkomna allesammans till veckan med Petri Krim. Den här veckan kommer ni inte få ett potpurri av krimnyheter. Istället ska vi prata med Sven Albin angående en rapport som vi nämnde i livepodden bland annat. Men nu ska vi gå in lite på djupet.
2019 får Sven ett uppdrag av NOA, Nationella operativa avdelningen, för att utveckla arbetet riktat mot gängmiljön. Ett fokus blev just att tydliggöra kvinnornas roll.
De är intresserade av pengar, de är intresserade av spänning. De väljer det kriminella livet alltså. Och det tror jag inte vi hade riktigt med på agendan från början. Polis grep inte kvinnor i olika sammanhang. Åklagare anhöll inte kvinnor i olika sammanhang. Och domstolarna dömde inte heller kvinnor. De är fortfarande offer, utnyttjade i många sammanhang. Men det finns också en drivkraft hos vissa att vara kriminella.
Och rapporten som Sven tog fram på uppdrag av NOA tillsammans med forskaren Anna Hedin Ekström, det blev en ögonöppnare, även för honom själv.
I diskussionerna när vi jobbar med det här projektet att vi tittade på män med sina tjocka guldlänkar och allt det var ju guld och lullull och så. Då nämnde hon det här med handväskor och jag bara tittade på henne och tänkte vad pratar du om? Och då sa hon, vet du vad det här kostar egentligen, vad det är för något? Nej, det gjorde jag ju inte. Jag fick ju verkligen en eye-opener där. Vi har tänkt manligt.
Utåt sett så var det väldigt uppstyrt och bra och fint. Men bakom den där ridån så fanns det ju ett väldigt destruktivt liv.
Året är 2010. Efter att Katrin tagit studenten börjar hon plugga vidare till behandlingspedagog. Hon flyttar till egen lägenhet med en tjejkompis i Linköping och pendlar till utbildningen i grannkommunen Norrköping. Allt oftare stannar hon kvar i Norrköping efter skolan. Men varken hennes klasskompisar eller tjejen hon bor med vet vilka hon börjat umgås med.
Jag visar mig aldrig ute med de här personerna.
och lever ett dubbelliv. Hon har blivit en del av det kriminella nätverket Outlaws.
Men här går jag under radarn.
De brukar hänga i någon av gängmedlemmarnas lägenheter.
Det är mycket så här gidder om droger, pengar, vapen. Ja, men någon ligger i här soffan och halvdant och någon sitter på någon stol och någon ligger och sover för han har varit vaken i 4 dygn eller något. Det här är ju ganska instabila personer som ena dagen kan vara rätt med i matchen och ganska skärpt och sen andra dagen var ganska pundig. Det är misär alltså.
När Katrin går med i Outlaws i Norrköping har hon fiender runt omkring sig. För på den kriminella gängkartan över Östergötland är det trångt. Flera gäng slåss om utrymmet när det kommer till narkotikahandel, utpressning och indrivning. I Norrköping bildas en fullvärdig Hells Angels-avdelning och i Linköping finns det lokala Berga-gänget samt Black Cobra som har sitt ursprung i Danmark men som vid den här tiden börjat ta svensk mark. Och en konflikt mellan Black Cobra i Linköping och Outlaws som Katrin är en del av ligger och pyr.
Det finns i luften att det är på gång någon form av uppgörelse.
Gängen rustar för strid.
Jag är väl hjärnan under en period. Det är inte så mycket narkotika inblandat just där och då som jag har med att göra i alla fall. Däremot handlar det mycket om vapen.
Katrin berättar att de ska genomföra en stor vapenaffär för ett par hundratusen kronor. Enligt henne handlar det om flera glockpistoler och ett automatvapen som ska hämtas på en förutbestämd mötesplats i Stockholm. Och Katrin ska vara chaufför. Hon är tjej, ostraffad och än så länge har polisen ingen koll på henne. En grön gumma helt enkelt, som nu sätter hela sin framtid på spel och riskerar flera år i fängelse om de skulle åka fast.
Jag vet mycket väl vad jag satte mig i för situationer. Det finns saker jag har sagt nej till och det har varit okej. Det ska jag ge dem, varenda en av dem liksom. De var jättemåna om mig. Samtidigt så säger jag 10 gånger att jag kan köra. Skulle vi bli stoppade så är det åtminstone inte på grund av att det sitter en pundig förare utan körkort vid ratten.
Det är inte bara de två rivaliserande gängen som känner av att en uppgörelse är nära. Även polisen tycks ha insett att det puttrar under ytan i den kriminella miljön. Uppgifter som senare kommer fram i media visar att polisen har hemlig avlyssning mot en nyckelperson i Black Cobra. Och högst sannolikt har de underrättelseinformation och spaning mot fler personer. Vapenaffären närmar sig. Katrin sätter sig bakom ratten och har 2 manliga gängmedlemmar med sig. På vägen norrut hämtar de upp varsin skottsäker väst som de drar på sig och kör mot den uppgjorda mötesplatsen.
Vi hade kommit överens om att det inte behövde provskjutas och grejas. Ska det provskjutas då är det oftast ut i skogen. Det här skedde egentligen i en garagelänga i närheten av ett bostadsområde. Och garagen var öppen så öppnade de ju bara bagageluckan. Vi ser ju alla vapnen, de ligger ju framför ögonen på oss. Men någonting är det som inte stämmer.
När de står där framför vapnen bestämmer sig Katrin för att blåsa av hela affären.
Vad fan håller du på med? Det är ingen som fattar någonting till att börja med. Och det går jävligt fort. Och de hoppar in i bilen, vi åker. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men jag fick ju sån dålig magkänsla.
När de lämnar garagelängan och kommer ut på E4 på väg tillbaks mot Norrköping så ser de blåljuset i backspegeln. Katrin stannar bilen. Har polisen haft span på dem? Eller kan vapenaffären rent av ha varit riggad som en fälla av polisen? Hon vet inte.
Det är som i en film. Det går ut en polis mitt i vägen med en megafon eller vad det är. som säger att föraren ska kliva ur bilen med händerna och bilnyckeln framförallt och synlig.
Polisen beordrar Katrin att backa. De tar ifrån henne bilnyckeln och sätter handfängsel på henne. En kvinnlig polis visiterar henne och tar henne åt sidan.
De vet ju inte vem jag är. Men ingen aning. Det finns inget i misstanke eller brottsregister. Det finns inget om att jag har ett sånt där umgänge. För där kan det ju finnas att jag förekommer i vissa miljöer eller gäng eller så. Men det finns ju ingenting på mig.
Katrin sitter på vägräcket med den kvinnliga polisen som snarare verkar se henne som ett offer. En tjej som utnyttjas som chaufför. Och frågar något i stil med hur hon hamnat med de här killarna. Men Katrin svarar med en kaxig attityd.
Och tycker bara att hon är jävligt jobbig. Låt mig åka härifrån, ni kommer inte hitta någonting. Finns inga pengar, finns inga vapen, finns inget knark. Låt oss vara. När jag är i den här världen, när jag är med de här personerna, så blir jag också kall, avtrubbad. Det blir mer och mer ett skal bara. Där får ju jag min tankeställare. Det här är inte jag, det här är inte den jag vill vara.
Hon hörde inte hemma i den miljön riktigt där hon verkade och därför så lät man henne vara.
Förre kriminalkommissarien Sven Albin.
Vårt agerande där vi ofta bortser ifrån kvinnan i baksätet eller kvinnan vid sidan om en mer utåtagerande man, då kan man nog leva på det viset.
Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet en rapport med fokus på kvinnornas roll i gängen. Och där framgår att drivkraften till att begå brott det är för att tjäna pengar och för att ställa upp för närstående killar. Och numera finns många exempel på rättsfall där tjejer utför grova brott i kriminella nätverk.
Idag startar en unik rättegång där en ung kvinna åtalas för mord och mordförsök där hon ska ha skjutit ihjäl en 17-åring och avlossat flera skott in i en familjs lägenhet i Norrköping.
2024 dömdes en kvinnlig torped till livstidsfängelse för ett gängrelaterat mord. Samma år sprängde polisen i Skåne en narkotikaliga med unga tjejer.
Två unga kvinnor kör de 40 milen från Helsingborg till Strömstad. Med sig har de 200 kilo cannabis. Och tillsammans med ytterligare fyra kvinnor misstänks de vara kurirerna i ett stort narkotikanätverk med bas i Helsingborg.
Några av de här tjejerna har en glorifierande bild av den kriminella livsstilen. Tycker att det är lite coolt att de har blivit någon i den här världen.
I en annan narkotikautredning i Göteborg finns det chattar där en kvinna marknadsför sig som kurir. Hon skriver att hon har en grön bil och en ostraffad tvåbarnsmamma. Men trots en numera ganska bred kunskap i ämnet så pekar Brå-rapporten på att tjejer inte kontrolleras av polisen lika ofta som killarna, vilket gynnar de kriminella nätverken. Ju oftare tjejerna undkommer kontroller, desto attraktivare blir de som arbetskraft.
Två tjejer, 15 och 16 år gamla, döms för vapenbrott efter att ha planerat en skjutning mot en pizzeria i Nyköping. Några dagar tidigare hade samma pizzeria utsatts för en granatattack.
Tjejerna i det här fallet slinker först igenom polisens nät, ska det visa sig. Efter granatattacken i Nyköping i januari i år hade polisen förhöjd bevakning runt pizzerian. Vid 3:30 en natt kommer de två tjejerna med uppdragna luvor körandes på en elskoter. När de stoppas av polisen säger de att de ska köpa godis i en nattöppen butik. Men de kör åt helt fel håll, det skriver Södermanlands tidning. Tjejerna säger att de kört vilse och får skjuts hem av polisen. Men när de sitter där i baksätet på polisbilen har den ena tjejen en pistol nerstoppad och gömd i byxlinningen. Vapenbrottet och en planerad skjutning avslöjas senare när tjejerna poserar med pistolen i en TikTok-video.
När inte rättsväsendet har tillräckligt stort mångfaldstänk, om man uttrycker sig på det viset, så har det ju fått rulla på.
Vad är risken liksom med att man inte har uppmärksammat eller fångat upp de här relativt unga tjejer och kvinnor?
Ja, det är ju naturligtvis en stor risk att de landar i en betydligt grövre kriminalitet.
Alltså handlar det
i klona på? Kvinnor generellt har väl visat sig genom att de när de går ner sig så går de ner sig djupare än män.
Efter den avblåsta vapenaffären så sker någonting som Katrin är övertygad om hänger ihop med konflikten mellan Outlaws och Black Cobra. En markering för att skrämmas. Katrin blir indragen i en bil och får en huva över huvudet. Hon försöker memorera vägen. Hon upplever att de åker ut från stan och in på grusvägar innan det tar stopp.
Så drar de ut mig ur bilen och drar in mig i någon skog och trycker ner mig på knä. Och då drar de av huvan. Så det jag ser, det är bara skog. Solen som liksom tränger sig igenom. Jag blir helt fuktig, helt blöt om knäna av liksom mossan i skogen.
Tre maskerade män står runt henne.
Så får jag liksom ett slag mot tinningen eller mot huvudet. Och då känner jag ju att de trycker, att de har satt en pistol mot mitt huvud. Blås skallen av mig då. Sen säger jag inget mer. Och bara blundar. Så hör jag efter ett tag bara det här klicket. När de trycker av. Även fast det här vapnet var tomt så var det ändå en signal.
Mycket av det som hände den där vårdagen i en skog i Östergötland för mer än 10 år sedan är svart för henne. Än idag vet hon inte vilka som utförde skenavrättningen och hon gjorde aldrig någon polisanmälan.
Jag har ju gett minne leka så jag får leken tåla. Det är så jag upplever det lite, att jag kan inte tycka synd om mig själv där och då.
Gängkonflikten mellan Outlaws och Black Cobra slutar sedan i en blodig uppgörelse där två personer skottskadas och en blir knivskuren på en kroggata i Norrköping sommaren 2011.
Även om 11 personer nu sitter anhållna så utesluter polisen inte att fler kan ha varit inblandade.
Det är någon form av uppgörelse mellan två eller rent av flera olika kriminella grupperingar.
Efter uppgörelsen försvagas gängen, men Östergötland har genom åren varit fortsatt ansatt av gängkriminella nätverk.
Jag pluggar vidare, blir färdig behandlingspedagog, börjar jobba.
Katrin Gardell får en son 2013 och tar sig ur det kriminella livet, även om vägen inte varit spikrak. Flera personer som hon mötte under sin tid som gängkriminell är inte längre i livet. En del sitter inne eller har gått ner sig i missbruk.
Den här destruktiva sidan, den här sökandet, det här jag utsatt mig själv för, kommer ju inte hemifrån. Jag är väl ett exempel på att det kan gå åt helvete ändå. Men att komma ur det, så har jag någonting att falla tillbaka på som många inte har.
Det är viktigt, tror jag, med de här vittnesmålen, för det visar ju ändå hur bedrövligt och illa det kan gå.
Sven Albin.
Att vi är mer vakna för det, för då kan vi också kanske rädda en hel del.
Idag jobbar Katrin med ungdomar och åker runt och föreläser och delar med sig av vad skola, polis och socialtjänst ska kolla efter för att tjejerna inte ska gå under radarn, så som hon gjorde.
Hade de droger eller knivar eller någonting på sig, så gav ju de det till mig. Och sen kunde jag bara pipa iväg. Det är exakt samma sak nu. Då har de här tjejerna som också var där hunnit pipa iväg med vapen, droger, pengar. Jag menar, så funkar det. Men sen överlag, ja, men vi ska ha samma rättigheter. Vi ska ses på samma sätt som män. För mig blir det då ganska naturligt att varför ska jag förvara knark åt min pojkvän och bli utnyttjad? Och inte tjäna någonting på det. För vi kvinnor vill inte heller se som offer hela tiden, jämt och ständigt. Och varför skulle vi vilja det i den här världen?
hört brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin. Nyhetsklippen kommer från Sveriges Radio och SVT. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje statsmakten Media. Och fler avsnitt av Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio.